En podcast från Aftonbladet.
Nej, men se där, vad har du för det för något? En jävla massa grejer ska jag säga dig. Jag är på det som måste beskrivas som LAX motsvarighet till Skavsta. Någon oerhört avlägsen terminalstarm. Där jag precis ska boarda ett flyg till Miami och inser för halvannan timme sen att jag har dribblat bort mig helt i alla olika tidszoner jag befinner mig i. Så jag trodde ju att vi hade bokat inspelningstid för en timme sen. Alltså en timme innan jag skulle boarda, inte samma minut som jag ska boarda. Så det är lite körigt läge här i Kalifornien. Men det är ju samtidigt så att eftersom att jag alltid köper de billigast tillgängliga flygbiljetterna så har jag en så avlägsen boardinggrupp så att ja, en halvtimme räcker nog knappt. Grupp 8, passande nog. Det är min boardinggrupp.
Där platsar du. Själv är jag ju snart på väg tillbaka över Atlanten. Så jag kan komma dit och hjälpa dig med tider och sånt på närmare håll. Det känns tryggt och bra.
Du ska snabbt ju aldrig tidszon. Du är ju bara i samma tidszon. Ingen nytta av det.
Men du, apropå flyggrupp, boardinggrupp 8, så har du ju sett den belgiske Loris Karius Lemmens spela fotboll. Hur kändes det att se på nära håll?
Ja, men det kändes ju ärligt talat hjärtskörande. Jag gillar Lemmens. Det var faktiskt så att för lite mindre än ett år sedan så var jag och Margit och såg Royal Antwerp i en av de tidiga matcherna på den belgiska ligasäsongen, som man ju gör när sommaren börjar bli sen. Och då tyckte jag att fan jävla pondus han spelar med den där Senne Lammens i Antwerpen-målet. Kanske kan bli något, kolla. Han var väl 22, kanske nyss fyllda 23, och tänkte att där kan det nog finnas en framtidsmålvakt. Så gick det en månad och sen spelade han för Manchester United. Och sen så lyckades han ju på något sätt avdramatisera det här med att spela målvakt för Manchester United. Och det ska ju sägas att det är inte alla som har lyckats med det när de har försökt. Så visst uppfattades det ju som ett utsatt läge när Courtois tvingades byta av sin tränare snarare än av sin skada. Och det är klart att det är ett intressant och vågat beslut. Men förhoppningen var väl ändå att ifall någon 24-årig målvakt med en tävlingslandskamp i bagaget ska klara detta, då är det väl Senne Lammens. Men istället blev det så här. Och det finns ju liksom ingen anledning att beskriva det som något annat än vad det var. Och det var ju ett av VM-historiens grövsta målvaktsmisstag. Det är ju inte så att vi inte har sett värre tavlor. För det här är ju ett misstag snarare än en helt katastrofal, obegriplig tavla. Men det är ett stort och grovt misstag. Och det är 88:e i minuten av en väldigt jämn VM-kvartsfinal. Där hans lagkamrater i hög utsträckning har överträffat sig själva. Där han då har fått förtroendet att kliva in i vakansen som världens nummer ett har lämnat efter sig. Och så slutar det så där. Ja, det är ju hjärtskärande.
Jag kan ju inte låta bli att tänka på. Alltså belgiskt målvaktsmisstag, allting på spel. Jag tänker på EM, hemma EM när fotbollen kommer hem till Belgien. Och Nederländerna möjligen då. 2000, Belgien spelar sin EM-premiär mot Sverige. Minns du målvaktsinsatsen i den matchen?
Så att Johan Mjällby pressar och får bollen till skänks och kan raka in då reduceringsmålet. Och det är klart att det var ju ett grövre misstag, men det kostade ju ingenting. Det var väl de Wilde, eller?
Ja, det var Filip de Wilde, och det kostar. Och det som gör att jag alltid tänker på det är ju hur det kommenteras i belgisk franskspråkig tv. RTBF, där kommentatorn ser det här. Och det är klart, uppladdningen inför EM är ju enormt liksom. Allting står på spel. Hemmanationen står och väntar och laddat för det här i 5 och 6 år. Och så gör han en sån här dundertabbe. Johan Mjällby kärnkraftar in liksom. Jag tror att det är ett reduceringsmål 2-1. En hysterisk tabbe. Och var på kommentatorn inte kan hålla sig. Han går in i rollen som supporter fullt ut. Och det han säger när det vill, det ligger där hopplöst förlorad, är quel con, vilket väl betyder någonstans mitt emellan Vilken jävla idiot, vilken jävla idiot. Eller alternativt något ännu grövre med kvinnliga könsorgan involverat. Jag tror inte att det, sa, att det beskrevs så den här gången, men jobbigt och illa var det ju.
Finns väl någonting i att jag ändå tycker att fotbollen generellt har blivit lite bättre på att ta sig bort från den här rena syndabockskulturen. För det är ju ingen som gynnas av att vi låtsas som att det här inte var ett grovt misstag. Men det finns inte heller särskilt många som vill rulla lammens i kära och fjädrar för den sakens skull, som vill avsluta hans karriär, som aldrig vill se honom i en belgisk landslagströja igen. Utan bortser man från några av de värsta avarterna på sociala medier, så tycker jag att syndabocksklimatet faktiskt har blivit lite mer försonande och förlåtande de senaste 25, 50, 75 åren. Och när vi nu pratar om kostsamma VM-misstag, kostsamma mästerskapsmisstag, så går det ju inte att låta bli att nämna det som ju är hela fotbollssportens definierande målvaktsblunder. Och då är vi naturligtvis tillbaks i Brasilien 1950. Och ett hemmalag som pulveriserar allt motstånd. De gör väl 7-1 på Nacka Skoglunds och efterkrigstidens starka svenska landslag. De tar sig till sist fram till det som är en informell VM-final, där de bara behöver kryssa hemma mot Uruguay. Och de har ju tagit ut det så jävla mycket i förskott, så det liknar absolut ingenting. Och det hävdas ju att det är över 200 000 åskådare inne på då nybyggda Maracanã, ska fortfarande vara den största fotbollspubliken någonsin. Och Brasilien tar plan enligt ledningen. Men sen kvitterar Uruguay. Och sen är det väl typ 10 minuter kvar när brassemålvakten Barbosa, Moacir Barbosa, tjuvar lite grann när han tror att den uruguayanska ytten Gigia ska skära tillbaks ett inspel snett i något bakåt. Men istället så tofflar Gigia bollen, avsiktligt eller inte, mot den nu övergivna närmsta stolpen. Bollen går i mål. Chockat Brasilien förmår inte kvittera. De förlorar det här VM-guldet som nationen redan har tagit ut på förhand. Och det brasilianska folket, det brasilianska landet, förlåter ju aldrig den här Moacir Barbosa. Alltså det är en enorm nationell chockvåg som sveper över Brasilien under dygnen som följer. Det påstås ju i vissa så här, liksom mindre vidimerade källor att hundratusentals människor i Brasilien begick suicid. Nej, det gjorde de inte, även om det står på internet. Men det fanns ju människor som faktiskt avslutade sina liv som konsekvens av detta. Och de refererar ju till det som vårt Hiroshima, med sedvanlig distans mellan fotbollen och det världskrig som avslutades 5 år tidigare. Det blev ju ett eget ord, Maracanazo, som vi sen fick en liten pust av när vi upplevde Minerazon 2014, 7-1-förlusten hemma mot Tyskland. Men då var det ju en kollektiv kollaps. Då var det inte lika självklart att de skulle lassa skulden på en enskild stackars syndabock, denna Moacir Barbosa, som ju försökte bli fri från oket. Det är väl dokumenterat hur han ett drygt årtionde efter finalen bjöd in sina gamla lagkompisar till det de trodde var en grillkväll, men det som visade sig vara någon typ av exorcismritual. Och då hade ju Barbosa fått tag på målställningen från Maracanã, som han då brände upp för att på något sätt bli av med onda andar. Men det räckte ju inte, utan i de intervjuer han hann ge så hänvisade han flera gånger till något som tog honom väldigt hårt 20 år efter VM-finalen. Han var bara inne på någon livsmedelsbutik och där var det en mamma med sitt lilla barn, och mamman pekade på Barbosa och sa: där är han! Där är han som fick Brasilien att gråta. Och lilla barnet liksom tar förskrämt avstånd. Och det var bara en av hundratals sådana episoder, men den har tycktes ta väldigt hårt på den här Barbosa. Och det liksom tog aldrig slut. Liksom VM 94, Det är 44 år efter den förlorade finalen. Han vill hälsa på VM-laget. Nej, men det får han inte. För han bringar ju otur med sig. Och sånt har inte Brassa lätt på. Och därefter går det inte så många år innan han dör. Ensam, utblottad och olycklig. Och bland det sista han säger är att fan, i Brasilien så är lagens längsta straff 30 år i fängelse. Jag fick bokstavligt talat livstid. Och där tror jag ju inte att, att Lammens ska behöva hamna. För jag tycker att vi kommer en bit bort från den kulturen.
Ja, låt oss hoppas. Minns jag rätt, var det hjärtat? Ja, jag ska inte prata om det. Men jag får med att det var hjärtat som... någon hjärtinfarkt också, Barbosa, som han coolade av. Och det finns väl någonting i det också. Dit ska vi inte gå. Nej, men han har många fina år framför sig, naturligtvis. Och jag har inte följt United som du har gjort, men visst 17 har han varit bra där. Liksom en trygg och stabil och säker ung målvakt. Men det är klart att det där syns mest. Courtois insläppta 1-0-mål är inte heller den sortens målvaktsingripande som man behöver för att slå Spanien. Belgien dundertappra. De tappar sin lagkapten på uppvärmningen. De tappar, eller väljer att tappa då Courtois mitt i andra halvlek. Och de tappar De Bruyne med 10 kvar. Ändå så hänger de in så länge. Det är ju inte dåligt gjort.
Nej, det är ett jättebra lag och de har ju verkligen vuxit. De har ju hittat något från den här slutfasen av Senegal-matchen. Det är ju där de någonstans tar ett gemensamt beslut att, vet ni vad, vi får väl ändå försöka. Vi får väl testa och se vad som händer ifall vi går ihop och ser vart det tar oss. Och sen fick de ju på gott och ont lite extra gratis bränsle in i matchen mot USA. Och nu har de någonstans blivit ett lag. Och kanske finns det då en ny generation efter den gyllene och för den delen deras efterföljare. Nu är det ju egentligen inte De Bruyne och Lukaku som i första hand ska ersättas. Nu är det ju frågan om att börja ersätta Trossard och kanske till och med Tielemans i nästa cykel. Men jag tycker ju att många av de nya killarna är bra. Jag tycker att De Kuyper är bra på ytterbacken. Jag tycker ju faktiskt att De Ketel är ta stegen man har väntat på. Jag tycker att den här mittbacken från Lille ser riktigt bra ut och jag tycker att de totalt sett tar all heder av sin mästerskapsinsats. Kvartsfinal med mer smak, så såg det inte ut när de åkte hit, så såg det inte ut halvvägs in i gruppspelet.
Nej, och det är rätt så, jag tycker det är kul att de går in i sådana här matcher, så det är ändå så här ganska mycket klubbryggbas liksom.
Verkligen.
Ketel är fanaken som går ner till Tillmans som liksom är i princip far och son från Brygge. Det Ketel är, jag gjorde någon sån mini-research på honom före VM och förstod att han är ju Belgiens Benjamin Nygren. Bra på allt. Talang för allt. Supertalang i tennis. Men att han själv säger att han kunde precis alla sporter. Kunde bli bäst på allt.
Jo, man var väl väldigt mycket ett A-barn också från överklassmiljö. Hans pappa var en så här liksom tandläkarguru, hur fan man nu blir en sån. Men det är verkligen inte en gatugrabb, utan han hade nog både talang och resurser för att bli bra i tennis. Det räcker ju inte nödvändigtvis med en bra dubbelfattad backhand nu för tiden, utan han kunde nog åka runt på turneringar internationellt. Och det har ju också inneburit att han har utvärderats lite utifrån det, kan jag känna, i sin fotbollskarriär. Ja, han är klok och han är skicklig och han är tekniskt skolad, men har han den här hungern och hårdheten och tuffheten som krävs? Nej, det är klart han inte har, för han är ju en tandläkarunge med guldsked i munnen. Och därför tycker jag ju att det känns lite extra kul att han tar kliv inför våra ögon precis just här och nu. Han är en annan spelare idag än han var för bara en vecka sedan, för han kommer stärka så jäkla mycket av det här och av målen mot USA.
Du tycker att du spelar ner lite. Det kan vara rätt tufft att vara tandläkarunge för man växer upp med frånvarande föräldrar. Vet du varför? För de är på konferens hela tiden.
Ja, må så vara. Vet du vad? Nu tänkte jag passa på att prata lite om något som ligger mig varmt om hjärtat medan jag tror mig har tid att göra det innan de stänger boardingen där borta. Vet du vad vi ska prata om nu ett tag?
Punkrock.
Ja, nästintill. Vi ska prata om sånt som verkligen brukade vara vår hemmaplan och som vi kanske har tillåtit vara det i lite väl hög utsträckning. För visst har det funnits tendenser att man har hängt kvar lite väl länge i det som på många sätt var 1900-talets sociologiska fotbollshistorier. Är det derby Glasgow? Ja, men nog fan ska man till Irland och katolicismen och svälten och allt det där. Och när det händer något i Neapel, ja, men nog jävlar i mig ska man prata om exakt hur de sociala skiftningarna och skiktningarna ser ut gentemot makten i norr. Och när man ska prata om den spanska fotbollen, det spanska fotbollslandslaget, jo tack, man ska in på regionalismen. Och det har ju såklart funnits fog för det. Det finns fortfarande fog för det. Men ibland så kanske det blir så att man återvänder till den där förklaringsmodellen lite väl ofta på ett sätt som blir lite sökt. Men med den invändningen liksom redogjord så är det ju alltjämt så att rent fotbollsmässigt så är ju regionalismen i allra högsta grad väldigt levande. För vi har 8 katalaner och 6 basker i det här spanska landslaget. Det är mer än halva truppen. Och många av dem är ju framstående, från då Lamine Yamal som är ju för en ganska typisk katalan till Oyarzabal som gör nästan alla mål och avgör mästerskapsfinaler. Men om inte Oyarzabal gör de viktiga målen, vem gör då de viktiga målen? Jo, de görs i så fall av Mikel Merino som ju är från Pamplona, den här stan som i vissa ögon är baskisk, i andra ögon är autonomt navaransk.
Är det ETA vi ska prata om?
Ja, vi är ju på väg lite åt det hållet, det ska jag inte förneka. Och Mikel Merino, han har då själv beskrivit sig själv som väldigt navarese. Alltså han känner oerhört starkt för sin bakgrund där. Men det är ju också så att hans pappa Angel är Osasuna-legendar. Gjorde mer än 200 matcher för klubben och coacha och sådär. Men han är samtidigt inflyttad. Han är ju madridista i grunden som fotbollen tog till Pamplona. Men hur som haver, vad hände i Pamplona så här års? Det misstänker jag att du har koll på.
Är det tjurar och grejer?
Det är San Fermin. Har du varit på San Fermin?
Absolut inte.
Jag har varit på San Fermin. Druckit Calimocho och sovit i en jävla trapp. Uppgång för att vara i position till tjurrusningen klockan 8 på morgon. Sen när jag väl börjar närma sig tjurrusningen känner man att vet ni vad, det här är nog inte för mig ändå. Och så försöker man
inte Calimocho.
Och det här var på tiden före mobiltelefoner. Jag lämnade mina baskiska polare. Jag var ute på tågluft och nu jävlar blir jag ovationer i ankomsthallen här. Oklart varför. Kanske för min historia från Pamplona sommar 2000.
Det tror jag.
Ja, jag lämnar mina baskiska polare under tågluffen. Jag sover i en trappuppgång. Jag har ett fast telefonnummer skrivet med bläckpenna på handen. Och sen ska jag bara lösa det utifrån den premissen. Det gjorde det med ett dygns fördröjning. Men som sagt, när det väl kom till kritan, då sket jag den här NCR-on, alltså tjurrusningen på morgon. Men strunt i det, San Fermin, det är ju inte bara tjurar. Det är ju en veckolång dunderfestival. Det är bland annat den här grejen på torget när det står några spelmän och lirar några traditionella låtar. Och det är folk i traditionell dress som står och hoppar runt dem. Och det är sånt jävla tryck så att det brukar läggas ut så här där de låtsas att det här är fotbollsultras. Nej, nej, det är spelmännen från Pamplona. Men Mikel Merino är ju väldigt inne på det här. Och när han avgjorde senast mot Portugal så då var det att han efteråt tog på sig den här traditionella röda näsduken för att fira. Och så stod han och ylade in i kameran. Viva San Fermin. Jaha, då kanske vi är tillbaka. De försöker tysta mig. De spanska centralisterna försöker tysta mig. Men nu har jag gått igenom det vi känner som Bartolomeuslussen. Alltså luftslussen in till flygplanet. Och kanske jag fått tillbaks... Kanske jag fått tillbaka kopplingen. Det är lite rörigt här. Kaptenen skriker om att det kommer att vara väldigt mycket turbulens i luften på vägen till Miami. Och det är kineser både här och där. Och det är kaotisk stämning. Men var var jag?
Näsdukar och grejer. Mikel Merino i Pamplona och tjurrusning och San Fermin och grejer.
Exakt. Mikel Merino avgör ju fotbollsmatcher för det spanska landslaget. Och förra gången han gjorde det mot Portugal, då sammanföll ju det då med att San Fermin öppnades för året. Och när han hade gjort det där segermålet så står han i intervjuerna efteråt med den traditionella röda nästuken, vråla viva San Fermin, viva San Fermin in i kamerorna. Och då kan man ju tänka att fan vilken jäkla grej det måste ha varit och vilken grej det måste vara idag när han upprepar det. Och det är ju sant, men det är ju en ganska komplicerad sak så tillvida att senast någon liknande hände, alltså när Mikel Merino nickade in en boll i 119 på Tyskland i EM 2024 och när Mikel Oyarzabal sen avgör finalen i EM 2024 mitt under San Fermin, ja då leder ju inte det till unisona jubel uppe i hans Pamplona. För om du kollar på Osasunas kortsida, Osasunas ultrasgrupp, så är ju de inte särskilt inne på det spanska landslaget. På El Sadar, alltså hemmaarenan, så hörs det talkörer. Det hänger banderoller med konceptet Puta España, Puta Selección. Och det tror jag inte behöver översättas. Och när det var liksom tjurfäktningen på San Fermin senast, så tror jag det var, eller inte senast men under EM 2024, då var det till och med så att liksom besökare med spanska landslagströjor blev misshandlade, blev nedslagna. Det blev rättssaker för brottsrubriceringen hatbrott som konsekvens av det där. Och det är ju såklart bara rent jävla förkastligt. Men det går inte samtidigt att bara avfärda det som ändå är en liksom betydande känslostämning uppe i Pamplona. När de stänger San Fermin 2024 så sker det samtidigt som landslaget har vunnit EM. Och Pamplonas borgmästare står på avslutningsceremonin och säger, ja, som ni alla vet och som många av er håller med mig om, så var det ju inte mitt. Det var inte vårt landslag som spelade och vann. Och som sagt, Mikel Merino jättedrivande i den där framgången. Och Oyarzabal ännu mer. Och samma natt så dyker upp graffiti på gatorna, på fasaderna i städerna runt omkring. Där det står att de två är förrädare. För då är vi ju framme idag. Det som precis just har skett. För än en gång sammanföll då en stor spansk mästerskapsmatch med tjurfäktningen på San Fermin. Inte tjurrusningen, det är något annat. Tjurfäktningen. Och när de samlas på den där runda arenan i Pamplona idag så vecklas det ut stora banderoller med ett välbekant budskap. Puta España, puta Selección. Och det är inte så att det möts av unisont jubel. Men det möts inte heller av unisont buande. Det är splittrade reaktioner på de banderollerna. Det går sedan några timmar. Mikel Merino gör det här avgörande målet. Jag har inte sett, men jag förutsätter nästan att han tillägnade hem till Pamplona, Navarra och San Fermin. Men där hemma är inte alla som jublar. Och det här är ju då inte berättelser från 1976, strax efter Franco-tiden, utan det här är realiteter från precis just här och nu. Och det är inte okomplicerat.
Det ska det inte vara när det är Spanien och fotboll. Och det hjälper inte ens att du inte har någon Real Madrid-spelare kvar i laget. Det är likförbannat centralmakt och provins.
Cucurella har ju också fått förhålla sig till just det faktum att det inte alla som tycker det är toppen att han som katalan ska spela för Real Madrid. Men det är inte alls lika minerat som det är uppe i Basken, uppe i Navarra, det är det inte.
Hur ligger du till tidsmässigt?
Ja, jag vet inte, det är upp till kaptenen, men nu la sig ett lugn över flygplanet. Det var extremt kaotiskt alldeles nyss, för personen på sätet bredvid mig hade tappat bort någonting. Så han höll på att yla i mitt vänsteröra och gräva i mina skor, för han verkade ha tappat ett par AirPods eller kanske något ännu viktigare. Så det var lite svårt att hålla stringens och fokus. Jag hade inte idag heller vunnit det eloquency testet som Bojadi kramade hem. Men det är no second chances med den här inspelningen. Vi vet inte hur många minuter vi har kvar. Vi vet att tiden tickar ut. Och nu fick jag i alla fall säga det jag ville ha sagt om Merino och verkligheterna på den spanska och den baskiska och den pamplonska marken. Vad vill du prata om?
Nej, vi får låta, vi får, cirklar ska slutas först. Ja, snart så är det Frankrike, Spanien och då har de inte en baskisk Arconada i målet som ju snubblade in det mest kända målet mellan Frankrike och Spanien EM 84 när Frankrike var på väg att bli mästare. Så målvaktstabbar, Baskien, Spanien, Frankrike, det tycker jag är en bra cirkelslutning.
Ja, men vad fan att vi har Laporte som fransk bask i det spanska mittförsvaret. Mm. Och för den delen då Deschamps som väl inte är så där jätteutpräglad i liksom sin identitet på vare sig ena eller andra hållet. Men han är väl inte baske, för det hade man vetat om. Men han kommer ju från Bayonne som är precis där på gränslandet mellan ja, det franska Basken och det ja, franska Frankrike.
Rugbyland, absolut.
Exakt, ja.
Ja, men ska vi blicka lite framåt då? Ska jag bara hoppas att jag hinner. Är det så att du inte hinner så får du väl bara låta mig babbla på då.
Jag vet inte vad jag tror kommer hända när de tystar mig. Ja, de kommer ju bara kapa liksom 5G. Ja, allra senast när faktiskt planet lyfter, men ibland så scramblar de ju bort det också. Så det kan vara så att jag plötsligt märker att du bara du pratar för döva öron. I så fall fortsätt bara
prata.
Det
vore inte första gången. Det vore inte första gången. Du ska hinna ladda ner någon sorts ljudfil också. Men ja, vi får se. Spännande är det, hur som helst. Ja, England, Norge, och du är väl på väg dit in i stormens öga, åskovädret i Miami, vill jag säga. Kan det vara så? Mm.
Mycket turbulens i luften har ju kaptenen meddelat. Jag har ju det här mäktiga logistiska upplägget att jag har ingen säng, utan stolen jag satt mig i nu, det är min säng för natten. Och sen flyger jag igenom den turbulenta natten, landar på morgonen i Miami, är det som då mycket riktigt ska vara, stormens öga. Mm.
Vi har ju pratat om förut att det här med den norsk-engelska relationen är ju inte vilken som helst. Och vi kan ju i Sverige tycka att ja, men, vi och engelsk fotboll och tips extra och allt det där. Fast vi är ju liksom 5 nivåer under Norge, tippekampen. Där det ju liksom har varit, kanske också i kraft av att, då, att de har, deras inhemska fotboll inte har varit lika bra som vår, som är tippekampen. Så etablerar det sig att man har ett norskt lokalt lag som inte är så bra. Och sen så har du ditt Liverpool, Arsenal, Manchester United eller om man är riktigt olycklig, Tottenham. Så där är det. Vi pratade förut om hur enormt stora de här supporterklubbarna. Så att Liverpools norska supporterklubb är liksom den... ja, Liverpools största officiella supportklubb i hela världen. Samma sak med Manchester United. Utanför de brittiska öarna så är det den största officiella supporterklubben som United har, det är den från Norge eller Skandinavien då. Alla också bekanta med att jag menar, spelarna i Norge, de har ju också, nu uppvuxit det här, alltså de har Örjan Nyland uppvuxen som Liverpool, eller United-supporter. Martin Ødegaard höll på Liverpool som liten, Kristoffer Ayer också, Sander Berge var United-supporter när han växte upp. Och alla bekanta med att Erling Braut Haaland var ju Leeds-supporter som han föddes i Leeds. Det jag tänkte prata lite om, för att det roar mig som en länk lite från Lammen, eller från Ketelere och framåt då, ett annat A-barn. Den andra norske spelaren som väl inte lär starta, för han startade mot Frankrike och gjorde mål. Han har inte startat sedan dess.
Ja, The Norwegian Scouser.
The Norwegian Scouser, Telo Åsgård. 2942 to Miami International Airport.
This evening your flight crew will be captain. Nej, bara dra igenom lite premisser. Det är inget som behöver stoppa dig. Åsgård pratar väl inte ens norska om jag förstått saken. Att han pratar bara Scouse.
Han pratar bara Scouse. Och han är däremot inte född i någon sorts council house som ramsan och visan går. Han är ju född i Liverpool eftersom hans pappa är förstecellist numera vid London Filharmonikerna, men i många år på i orkestern i Liverpool, alltså en världscellist helt enkelt.
Jag ska bara säga det, här världselista att nu backar mitt plan ut från gate. Hur ska vi prioritera nu när det kommer till att ladda upp ljudfil och inte?
Prio är att jag säger, jag får tio sekunder på mig att summera Telo Åsgård.
45 sekunder.
Och sen så ladda ner. Rimligt. Telo Åsgård, jag tänker mest då, alltså han kunde blivit vad han ville. Skicklig musiker själv, syskon, skickliga musiker, pappa, förstecellist vid Londons filharmoniker. Mamma fransyska, han skulle kunna spela för Skottland också. Han har valt Norge. Och det jag mest vill landa i, utöver då, att det är ett A-barn som spelar för Norge, som kommer in mot Frankrike från start, gör målet där, är att han heter Thelonious i förnamn. Och att jag är besviken på de norska journalisterna som inte gjorde en sak av att North Carolina är ju hem för den Thelonious Monk jazzpianisten som jag gissar att Telo Åsgård är döpt efter. Ja, mer än så vågar jag inte prata. Vi ser framåt genom kaoset, genom vinden och hoppas att du landar som du ska.
Miami trycker upp Trond på vägen mot väggen och säger att det har varit för lite jazzpiano i Norges VM så här långt. Är det en handlingsplan?
Det är jobbet du har.
Gör vi så. Och sen så kanske vi spelar in under lite mer ordnade former imorgon. Det får vi väl se, för då ska du ha landat och då är det tidszoner och grejer. Så är de åt mig att stänga ner till och med. Ja, vi hörs.
Sköt om dig.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.